Välkomna tillbaka till Inte en singel, din favoritpodd som handlar om LP-skivor som man har gjort singelval ifrån. Det finns inte så många sådana poddar, men här är den.
Ja, det här är den bästa dessutom utav dem.
Ja, exakt så är det. Men jag sitter som vanligt här och heter Henrik Andersson och i andra änden sitter som vanligt Anders Hesselbom.
Ja, precis. Så vi har varken bytt namn eller plats. Men det är jättekul att få vara tillbaka. Så jag tycker det är roligt att få lyssna på. Och du berättade i förra avsnittet så fint om hur du resonerade när du kom på den här podcasten. Om att lyssnar man på albumspåren så kanske man hittar någon liten ädelsten där som man har glömt bort. Någonting som vi har lärt oss det är ju att det finns väldigt mycket där som är gråsten. Men det finns också väldigt mycket ädelstenar bland singlarna som är bortglömda. Men jätteroligt skulle jag säga.
Ja, men det alltså det och den här att tänka på hur har de strukturerat låtarna på skivan gentemot hur singlarna har getts ut. Man strukturerar ju ett album efter hur ett album ska vara och sådär.
Exakt.
Men många frångår ju det och frontar liksom med singeln först.
Förhoppningsvis
skivan vi lyssnar på idag gör inte det.
Nej, förhoppningsvis så är det ju så att det finns en tanke med hur man lägger upp skivan. Och jag vet inte, det här blir ju mindre viktigt idag när man... Alltså på 60-talet så var ju skivindustrin, handlar ju mest om låtar. Mm. Och nu på 2020-talet så handlar ju faktiskt musikindustrin mest om låtar också. Men en ganska lång period däremellan så handlar det ju om när formaten växte. Så att man kunde klämma in ganska mycket musik på en enhet som man sålde. Då blev det ju viktigt hur man strukturerade musiken på den enheten. Och det exploderade ju med Dark Side of the Moon som jag har lyssnat på här. Och det höll ju i sig en bra bit in på 90-talet till och med.
Och det är få moderna artister idag som släpper ett album där liksom lyssnarna ens bryr sig om att det har kommit ut ett album.
Mm.
Det är väl vissa Beyoncé släppte en ny skiva nyligen och då blir det alltid ett stort hallabaloo liksom,
ja,
en stund om att hon släpper ett helt album.
Mm.
Och Lale har väl lyckats släppa framgångsrika album, Veronica Maggio har släppt framgångsrika album och sådär.
Men samtidigt Taylor Swift släppt ett nytt album?
Ja, Taylor Swift, precis. Ja. Men sen har du ju då alla de här andra då som bara släpper utfyllnad, så att säga. Vi har gjort de här låtarna också. Och ingen bryr sig.
Och jag tänker alltid när jag hör att den och den, Taylor Swift och allt vad de nu heter, Beyoncé, släppt ett nytt album, då tänker jag, eller har du släppt en klump med låtar?
Ja, exakt så. Skivan vi pratar om idag var ju ändå ett väldigt framgångsrikt album.
Mm.
Howard Jones med Humans Lib från 1984. Och för de som inte vet så är Lib förkortning för Liberation. Och det här är en liten take på Women's Lib, alltså kvinnornas frigörelse.
Mm.
Fast det här fallet då är människans eller mänsklighetens frigörelse.
Jag har alltid varit lite osäker på om det har handlat om Library.
Ja, tack
precis.
Tack så mycket för det. Här hittar vi ett gäng stora singlar från Howard Jones och singlar som kanske inte varit lika stora men likväl för mig var kända, men jag har ju aldrig lyssnat på det här albumet. Du har ju däremot varit mer av ett Howard Jones fan som jag förstår det.
Ja, som ung var jag det hemlighet eftersom Howard Jones var ju fruktansvärt avskydd, speciellt bland hårdrockare i mitten på 80-talet. Det var liksom
han var synthpoppen personifierad.
Ja, och vilket jag kan förstå att det var så då. Det var väl en och annan modig syntare som vågade stå för att han gillade Howard Jones, men då var han lite töntig.
Ja.
Min storebror fullkomligt älskade Howard Jones, och han hade väl en bekantskapskrets där det här med syntare och hårdrockare inte var lika viktigt. Det innebar att han kunde stå för det. När han kom hem ifrån plugget så kunde han ta fram den här vinylen Humans Lib från 84 och lägga på skivtallriken. Och det är ungefär samma story bakom det här som bakom varför jag gillar Thompson Twins. Brorsan spelade det och jag hörde det dag ut och dag in för att han spelade. Och jag tyckte det var bra, men jag kunde inte erkänna det eftersom jag var hårdrockare. Jag lyssnade på Helix istället.
Ja, precis. I alla fall när någon annan såg. Men jag tycker att vi hoppar in där. Det här är väl hans första skiva då, 1984?
Ja, jag tror det.
Och sen så hade han väl åtminstone ett till album som jag känner till, Dream Into Action.
Ja, det kom några där som var liksom slog bland den stora allmänheten. Sen zonade han lite grann ut. Och han har ju
han gör väl fortfarande av. Musik, tror jag. Ja. Nej, precis. Och det är samma som Nick Kershaw som vi har pratat om. Han hade ju liksom två stora album och sen så funkar det inte längre, men han fortsätter att göra musik.
De gamla meriterna är stora nog för att det ska funka.
Han har en ja, exakt. Han kan definitivt resa jorden runt på någon slags retro-tema och dra massor med folk. Det är nog inga problem. Fast alla som kommer till konserterna är 50-åriga gubbar som du och jag.
Fick du åldern sagt där också?
Ja, precis. Men vi hoppar rakt på LP-skivan. Första spåret på första sidan heter Conditioning och var inte en singel. Det här är en jätteskum öppning på en skiva. Det här är ju en Devo-låt.
Okej, jag tänkte precis tvärtom. Jag tänkte att den här låter som skivan försöker låta när den är som bäst. Jag tycker inte kompositionen är tillräckligt bra för att det ska passa som singel. Och det kanske är precis som när vi diskuterade Dark Side, att man kanske inte vill döda liksom aha-upplevelsen av att släppa första låten på singel när det är en sån här slags musik. Jag kan gå med på att det inte är en singel, men jag tyckte inte det var en skum öppning. Jag tyckte det var en smart öppning, ska jag säga.
Den är ju intressant, för jag menar, om du har lyssnat på singlarna och köper det albumet, så kommer den här låten så tänker du, det här var inte det jag köpte liksom.
Och om du lyssnar på den här låten och tänker att du har hört någon av singlarna och sen efter den här kommer What is Love, då kommer du tänka What is Love är fantastisk.
Du tänker så, okej. Först en skum låt och sen en superhit. Ja,
för det är inte bara en skum låt, det är en kaxig låt som också är skum. Medan What is Love är ganska tillrättalagd och dessutom en ganska bra komposition. Ska vi ta några sekunder för den bara?
Vi tar en liten snutt av spår 2 som blev singel nummer 2 från albumet What is Love. Bra.
Ja, mer Pet Shop Boys i soundet, men fortfarande Howard Jones i tonval och sådana saker. Den bärs ju upp av att första spåret var lite rörigt.
Det här är ju en tokbra låt för mig. Definitivt topp 3 Howard Jones i min lista. Och det här vart ju en enorm singel för honom, så vitt jag vet i alla fall. Bättre än singel 1 som vi kommer att komma till. Men efter Conditioning på det här sättet, som du säger, det är en väldig kontrast. Och det, jag vet inte om det är knäppt eller om det är kaxigt. Du tyckte det var kaxigt.
Ja, det lyfter dessutom What is Love ännu mer.
Vi glider vidare på LP-spåret och spår nummer 3 som är singel nummer 4 från albumet. Vi har alltså öppnat LP:n med ingen singel, singel nummer 2, singel nummer 4. Den här låten heter Pearl in the Shell. Passar utmärkt som singel 3. Jag tycker det. Den är väldigt bra. Jag tycker den har väldigt bra personlighet. Jag gillar hans sång. Och det här är ju en utmärkt låt för att upprätthålla intresset för skivan. Och tala om, hör ni vilken kvalitet det är på det här albumet? Köp albumet.
Ja, och det här var en låt som jag vet att jag brukade skippa på den tiden. Jag tyckte inte den var särskilt bra. Idag tycker jag att den är helt fantastisk också. Bra sång och intressant upplägg. Jag gillar det skarpt. Men vad sa du? Det här var singel 4, sa du?
Ja, precis. Sista singeln.
Ja, precis. Så det är ju... Ja, den säger väl albumet är bra, för till och med den fjärde singeln är bra. Men det kan ju också vara så att en ung publik, eller så var det bara jag, gillar inte det här. Men idag så förstår jag att det är ju precis lika bra som det mesta.
Ja, okej. Okay. Vi hoppar snabbt vidare och spår nummer 4 på A-sidan är singel nummer 3. Vi har alltså singel 2, singel 4, singel 3 som spår 2, 3, 4. Ihopbuntade sådär kan man väl säga. Men det här är alltså singeln som kom ut efter What is Love, men före Pearl in the Shell som vi hörde nyss. Och den här heter Hide and Seek. Och den här hade jag aldrig hört innan jag hörde albumet.
Nej, nej, jag kan inte minnas att den fick mycket radiospelningar. Det är en bra låt. Det är inte stående ovationer, det är inget särskilt. Men jag uppskattar ju hans lugna låtar, jag uppskattar den här låten. Det ska bli intressant att se hur den står sig mot de andra låtarna som inte blev en singel, om det är någonting man kan välja bort. Jag tycker det är en bra låt.
Ja, jag försöker då. Och jag har ju hittills, förutom What is Love och som jag verkligen hyllat, och Pearl in the Shell som jag sagt att jag gillat, jag har ju inte sagt någonting direkt om singelvalet, så att vi fortsätter. Jag ska försöka hålla med den här gången. Sista spåret på A-sidan, spår nummer 5, heter Hunt the Self och blev inte en singel. Härlig melodi där.
Ja.
Bra upptempo pop.
Ja, jag har lite blandad. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Soundmässigt så kan jag nästan tänka på någon tidig Depeche, men sångmässigt så är det ju väldigt långt därifrån. Och, nej, jag är blandad. Mm. Jag tycker att det är rätt bra. Men jag vet inte hur det här skulle tas emot om man slängde ut det så där och till folk som inte visste vem Howard Jones var.
Nej, nej. Bra låt. Jag gillar upptempo, jag gillar melodin och så där. Det ger låten lite personlighet. Och ja. Det tycker jag är ganska viktigt med många låtar. Att man behöver ha lite någonting som sticker ut, någonting som ger en personlighet och inte bara är en till låt med den här artisten. Som en del kan vara.
Ja, verkligen, verkligen.
Vi flippar över till B-sidan på albumet och där har vi det som alltså var singel nummer 1. Howard Jones första singel någonsin, Forever. Den heter New Song.
Och innan ni mejlar in så kan jag säga att för vad vi vet, den första, åtminstone den första från det här albumet, han kan ju ha släppt icke-albumsinglar innan, det kanske vi skulle kolla. Men det här är ju precis hur bra som helst, inom sin genre. Och sen är ju Howard Jones tillhör ju till viss del musikstilen synt, men till ganska stor del genomförandet synt. Det är inte kraftverkssynt, utan det är ju syntpop med en lutning åt synt, skulle jag säga.
Ja, och, absolut.
Och den här låten, New Song, är ju fenomenal representant för den genren.
Det, absolut. Ja. Och jag är osäker på om jag hade hört den här före jag hörde What is Love på den tiden. Trackslistan hade ju inte startat än.
Nej.
Och den topplistan som jag lyssnade på, och säkerligen du också, vilken var det?
Svensktoppen var ju en.
Radio Örebro-toppen.
Radio Örebro-toppen. Men vi vet ju inte heller vad de plockade upp, för de var ju inte så låsta kring skivförsäljning, utan de hade ju många så här, man skulle ringa in och rösta och sånt där. Och jag tror även på tv när väl baggen kom och sånt där, det handlar inte så mycket om försäljning, det handlar mest om att engagera lyssnarna och tittarna.
Ja, och jag tänker att, nu vet jag inte vem som skötte Radio Örebro-toppen direkt, men jag tänker mig att det var inte nödvändigtvis någon som verkligen hade fingret på pulsen.
Nej, inte nödvändigtvis. Nej.
I lilla Örebro sådär. För jag menar, vi var ju, alltså på 80-talet, det fanns ju ganska mycket underground-rörelser när det gällde musik och sådana där saker här i stan. Definitivt. Men det var också i mångt och mycket ett kulturellt vakuum där liksom det fanns. Svensktoppen fanns.
Ja.
Typ så.
Örebro har ju varit en musikstad och haft sin egen musikscen, men däremot örat mot rälsen med vad som hände runt omkring. Man var lite grann i händerna på äldre musikproducenter som jobbade på statlig radio och sånt där. Det kan jag hålla med om.
Ja, och jag vet inte hur stor syntpoppen var i Örebro. Vi är ju notoriskt efter, kan man väl säga, i den här stan. Med det sagt, det här är en riktigt bra låt och absolut en bra singel.
Ja.
Och jag hade jag hört den här som yngre så tror jag att jag hade kommit ihåg den bättre.
Jag tror att det är svårt att inte älska den här musiken om det är så att man gillar genren. Det var ju lite grann en tröskel för mig eftersom jag inte lyssnade på den här sortens musik, men jag blev ju präglad eftersom det kom hemifrån brorsans rum liksom. Och jag lärde mig att uppskatta den här musiken, för jag såg ju storheten i kompositionen. På den tiden så var det ju lite grann av en fördel att sequensa sin musik. Det var ju coolt och det var modern, spännande teknik. Idag sequensar man sin musik av ren och skär lathet.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men det är så här, jag lirar in det här på pianot. Och bra, datorn kvantiserar upp det lite grann så att det blir lite tajtare. Vad bra, gud, så jag började inte spela så duktigt.
Precis.
Och många har ju hemma studios och de kan ju göra omtagningar till hjärnan blöder, för de behöver inte bry sig om vad det kostar att stå i studion. Det är ju en sak som de pratar om när det gäller inte Taylor Swift, den andra tjejen.
Beyoncé.
Billie Eilish. Jag tänker på. Ja, för det är ju hennes brorsa som gör hennes musik.
Ja.
Och de spelar ju in det här hemma, de kan göra vad de vill. Och så hade de pratat om då, jag vet inte om de hade varit lite kaxiga över att nej, men den här låten hade vi 64 olika tagningar av sången på.
Ja, ja.
Man bara, behöver du 64 tagningar, då sjunger du kanske inte så jävla bra. Det är min tanke.
Eller så är det så att de säger att är du en riktig fan så kan vi mata dig med demos tills dina öron blöder.
Men för hade det varit ett stort skivbolag som hade betalat för dyr studiotid med en dyr producent, då hade ju ingen sagt vi tar en 64:e tagning, utan det är bara, du får fan sjunga nu, annars åker du.
Ja, ja, exakt. Och varenda gång som Pink Floyd släpper en ny upplaga av The Wall, vilket händer ungefär var tredje år. Åh, nu har vi special edition. Så hoppas alla fans att man ska få en bra mix på själva originalplattan och sen så kanske få någon av de nya låtarna som var med i filmen. What Shall We Do Now till exempel, som var med i filmen men som inte var med i skivan. Tänk om de skulle släppa en special edition som hade med What Shall We Do Now. Nej, du får ytterligare en tidigare okänd demo på Another Brick in the Wall.
Så, ja.
Tack!
Tack ska du ha. Ja, och det här hör faktiskt egentligen ihop med Howard Jones, därför att den här skivan som den har väl släppts många gånger och så vidare, men den här finns ju då i en Deluxe Remastered and Expanded Edition.
Ja, ja.
Där man då istället för de här original 10 spåren som finns har tryckt in 30 spår.
Oj, ja.
Och då har man ju då några demoversioner, man har några 12-tonsversioner, man har några remixar, det är någon live-låt, det är en av låtarna har Portuguese 7-inch single mix.
Ja,
och det är liksom...
Så brukar det vara någon breakdown-mix där de har tagit bort trummorna och det brukar vara allt möjligt. Så där. Det här är ju Pet Shop Boys paradgren.
Ja, visst ser så. Men då gör man ju det här att man förstör, man förtar det att du ska lyssna på albumet.
Mm.
De här 10 låtarna som vi satte ihop då 1984, det är ju albumet. Ja, men du får även de här 4 versionerna av New Song, vilket gör att du vattnar ur vad den låten egentligen är.
Ja.
För att på albumet har du en version, så tänker man så här, åh, det här är en New Song. Ja, men vi gjorde den så här också, för att vi var inte säkra, så vi gjorde det så här också, och gjorde vi även så här. Ja. Och då tänker man, ja, men var du verkligen så osäker på din låt?
Ja, jag har slutat köpa skivor bara för att Freddie Mercurys namn står tryckt på det. För det har blivit lite grann så här att det här är den verkligen den ultimata samlingen. Den förra ultimata samlingen var bara nästan ultimat, men här är den ultimata samlingen. Så kommer först Barcelona, sen kommer Barcelona Olympics Edit, sen kommer Barcelona Demo 5, sen kommer Barcelona Discarded Demo 7, och sen ska man lyssna på det från perm till perm, då kommer man vara rätt trött på Barcelona.
Ja, men då kan man ju lika gärna bara sätta bandspelaren på inspelning när han går in i studion och sen så bara ge ut alla tagningar rakt av utan att redigera det. Ja. Här är
allt vi har
Freddie Mercury liksom. 4 timmar sjungandes Barcelona på olika sätt.
Ja, precis, för det tog väl 4 timmar att spela in låten, så det borde ju finnas på band, tänker jag.
Ja. Nu vet jag inte riktigt hur vi hamnar på det här enorma sidospåret, men vi går tillbaka till albumet.
Ja.
Vi pratar alltså om Humans Lib. av Howard Jones från 1984. Vi lyssnade just på första spåret på B-sidan. Det var New Song som var den första singeln. Och spår två på B-sidan heter Don't Always Look at the Rain, och den var inte en singel. Det här är jättetråkigt.
Okej, okay, jag tycker det är bra. Jag tycker att det kan lida lite grann. Jag tycker inte att det är tråkigt. Stillsamt, men det kan lida lite grann av att han är inte världens bästa sångare.
Mm.
Och i vissa låtar blir det väldigt tydligt. Jag tycker inte det
är tråkigt. Musiken är inte så spännande.
Nej, men jag tycker att det är lågmält. Sen kan vi väl säga, okej, okay, inte en singel. Ska vi lyssna på nästa?
Ja, vi gör det. Spår 3 på B-sidan. Inte en singel. Equality. Det här är bra grejer.
Ja, det är intressant att refrängen på låten är en syntslinga. För annars brukar refrängen vara en sångslinga. Men det här är verkligen refrängen en syntslinga. Jag tyckte det var klart kul. Jag tror inte att den här håller för jättemånga lyssningar. Och därför tror jag att det är klokt att inte släppa den på singel. Men en jäkla kul grej han har gjort. Och det är en schysst låt.
Ja, men jag gillar den. Och den har... Den går upp och ner i energi liksom och sådär. Och det funkar skitbra. Det är verkligen till låtens fördel. Men vi glider vidare snabbt och lätt till spår 4 på B-sidan. Inte en singel. Den heter Natural.
Det är ju Howard Jones, det är bara att det är svag Howard Jones. Det låter väldigt Howard Jones. Sen är kompositionen den är lite undermålig, men när man hör det här så tänker man ju direkt på hans fina lugg och allt vad han hade. Så egentligen är det ju inget fel på den här låten, det är bara att den är lite liksom, den är svagare som komposition.
Det är ett albumspår, det finns ingenting mer att säga om det egentligen. Det här är ju den som vi brukar prata om, det är den näst sista eller näst sista låten på B-sidan. Exakt. Det är ett perfekt exempel på den typen av låt. Det är inte en singel, det är ett albumspår, det är utfyllnad, it's fine.
Ja, it's fine.
Sista låten på albumet hittar vi då spår 5 på B-sidan, spår 10 totalt. Inte en singel. Human Sleep. Här tycker jag han har sneglat lite på Depeche Mode faktiskt.
Jag tänkte precis säga det, för här är det ju melodi- och harmonivalet är ju speak and spell och sånt där. Här har han ju lyssnat på Depeche Mode liksom.
Ja, men precis. Och här 84 så får han ju slåss med deras Construction Time Again.
Ja, just det.
Med Master and Servant och People Are People på. Så att där är han ju överkörd, ska man väl säga, av Depeche Modes lite mera industriella sida.
Det kan vara en del förklaring till varför Howard Jones zonade ut i folks medvetande, att han hade strålkastarfokus på sig till 100%, men den gled sakta bort och sen försvann han ut i tomma intet. Så att bara hans fans vet vem han är idag.
Nej, men det här är ju då en samling låtar som har ett par riktigt, riktigt starka låtar på. Så han är ju uppenbarligen oerhört skicklig på att skriva syntpop år 1984.
Och han måste ju ha gillat att sitta och klicka vid datorn då för att programmera de här... Jag vet inte vad det är för utrustning. När det gäller Pet Shop Boys och sådär, vi pratade väl om
Ja, de har ju ett par år kvar innan de dyker upp.
Ja, det var ju 87 eller vad det var actually kom ifrån. Men de satt ju med en sån här Prophet 2 workstation och jobba. Vad Howard Jones jobbade med, det har jag inte ens kollat upp.
Nej, jag har ingen koll på det.
Han måste ha varit tekniskt bevandrad, för det här är ju ändå en ganska tidig skiva, 1984.
Ja, och det är ju bra producerat också. Skivan låter bra.
Ja, för det var ju lite typiskt att de som sysslade med syntmusik början på 80-talet, slutet på 70-talet, hade ju oftast ett tekniskt intresse. Därför att användarvänligheten på utrustningen var ju inte jättestor. Du var tvungen att vara engagerad i hur du kopplar ihop saker, vilken mjukvara du skulle köra, hur den skulle användas. Och det är ju det som utmärker Depeche Mode, det är det som utmärker Jarre och alla de här också. Kraftverk och
Ja, absolut. Mm. Så det här är ju en bra, välproducerad skiva, välskriven skiva. Men vad gäller singelvalet så vill jag väl säga det att New Song, toppenbra.
Ja.
What is Love, toppenbra. Hide and Seek, jag vet faktiskt inte.
Nej, det är väl den som är tveksam kanske.
Ja, det var väl ett balladförsök där att få ut någonting lugnare och visa att han har bredd. Kanske inte bara slänga ut popsinglar på det sättet. Men jag är inte så förtjust i den. Men Pearl in the Shell som singel 4, absolut. En jättebra låt som singel.
Sen var ju bra av skivbolaget att de lät honom få 4 singlar för att marknadsföra det här albumet. Det är ju många debutartister som får 1 eller 2 singlar.
Skulle du vilja spara på Hide and Seek eller vill du byta ut den mot något?
Jag har låtit det där sjunka in. Jag tänkte Humans Lib kan man ju inte släppa på singel, för då skulle ju Depeche Mode ringa sina advokater. Han emulerar oss. Nej, så jag tycker att vi låter det vara som det är. Med tillägget att gillar ni Howard Jones så är det här en pärla att lyssna på även albumspåren. Albumspåren är lite svagare än det som släpptes på singel, men gillar man det så är det här en riktig pärla, den här skivan.
Jag kan gå med på Hide and Seek som singel, fast då vill jag byta på den och lägga den som fjärde singel, okay. Så ingen märker den i alla fall.
Ingen märker den i alla fall. Och sen har ju kommersiell radio glömt bort de flesta utav Howard Jones låtar i alla fall, oavsett om de släpptes på singel eller inte. Han ja, är What is Love och New Song.
Light and Get to Know You Well.
Ja,
och
just det, som kom på senare skiva.
Som kommer på senare skiva. Det är de större låtarna, det måste jag ju säga. Pearl in the Shell är ju, och New Song är ju underspelade, men riktigt bra topplåtar som jag ser det.
Ja, Pearl in the Shell är kul. New Song är ju riktigt, riktigt bra.
Definitivt. Nej, men då har vi väl avhandlat Howard Jones med Humans Lib från 1984. Vi har ju också gått ut på ett sidospår som heter Duga. Jag hoppas att ni njöt av det.
Ni älskar oss, det vill ni. Men då blir det lite modernare musik. Inte tipptopp nytt för de som är unga. Men för oss gamla gubbar så blir det lite modernare musik nästa avsnitt. Och då har vi ganska många låtar att avhandla. 15 stycken. Så du som är musikintresserad, du gör rätt i att prenumerera på den här RSS-feeden, och man hittar den här podcasten antingen genom att bingoogla på Altavista, inte en singel, för då har vi en hemsida man kommer till. Men är det så att man gillar YouTube, så är det så att vi finns på YouTube också, men där har vi lite copyright issues, så vi kan inte lova att alla avsnitt har musik i sig tyvärr, men det blir kanske desto bättre, för då går det lite fortare att lyssna.
Ja. Annars så dyker vi upp i valfri podcast-app genom att du bara söker på inte en singel.
Mycket bra.
Är det så att du vill skicka meddelanden till oss, så gör man det med fördel på X.
Ja, det är väl X som är Twitter. Bäst.
Jag är ju väldigt lite på X nu för tiden. Jag orkar inte med det.
Jag är väldigt lite på min mail nu för tiden, så jag blev lite paff över att du tipsade om att vi har e-mail, men absolut. På min hemsida finns min e-mailadress ifall att ni vill mejla, men det är lite grann rockfarfar att skicka e-mail så här 2024.
Ja. Det säger pling i telefonen ibland. Du har ett meddelande från Kivra så där, du vet.
Ja, lite så, lite så. Men på Twitter jag heter @ahesselbom. AHESSELBOM. Och på X Twitter så heter du Henrik.
Jag heter Camouflage _ och det är oj. Camouflage_.
Ja, det var svårt.
Bra. Bra, men fint, toppen. Men du, nästa vecka så hade vi då en skiva som vi sa att den var lite nyare. Den är från 2000-talet. Har vi någon, har vi pratat om en skiva som är så ny som 2000-talet tidigare?
Det här kan
jag
vara
rekord. Jag scrollar upp i listan här.
Det här kan vara rekord.
Ja, för jag vet ju att vi tog ett 90-talsalbum en gång och jag bara oj, oj, oj.
Oj, vad nytt.
Ja, Massive Attack 91.
Ja, och
Violator 90, Portishead 97.
Portishead 97, ja just det.
Så 90-talet Björk 95, Tom Petty 91. Ja, nej, men då är det ju premiär för 2000-talet nästa vecka. Så håll ögonen öppna på inte en singelfiden nästa tisdag, så kommer ni att få en överraskning som heter duga. Adjö.
Hej då.